Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En podcast från Aftonbladet.
Hockeystudion är tillbaka och denna gången är vi återigen en fulltalig kedja. Hur är läget, Abris, och var är du just nu?
Jag befinner mig på ett hotellrum i Karlstad, har precis kommit tillbaka efter en rafflande semifinal mellan Färjestads BK och Rögle BK.
Just det, hur hög är din puls?
Nu börjar den gå ner mot 94, den var uppe i 140 där när jag var på väg mot sudden death. Men det blev ett sent avgörande genom Albert Johansson, så att nu börjar jag komma ner på mot vilopuls.
Pulsen är också den perfekta övergången till Kolan som gör comeback efter en veckas frånvaro. Hur hög är din puls just nu?
Nej, nu har den kommit ner igen. Som jag berättade för er innan, jag sprang i Cooper, då hade jag hög puls.
På årets varmaste dag?
Ja, det var kul. Nej, det var inte så kul. Men det är väl bra att testa. Jag vet ju att jag var otroligt dålig på det när jag spelade. Och jag kan väl bara konstatera att jag har blivit ännu sämre sedan jag slutade.
Men om det mot förmodan sitter någon och lyssnar på det här som inte en aning av vad Cooper-test är, så kan väl du dra en liten resumé, Mattias?
Ja, precis. Man går ut på de här fina löpabanorna som finns, 400 meters banorna, och så ska man springa 7,5 varv så fort man kan.
Inte så långsamt man kan.
Nej, även om det kanske var så det såg ut för de som tittade på mig idag. Och sen så får man ju ett värde därefter, och det brukar vara lite olika beroende på vart man spelar. Men om man säger så här, en godkänd nivå brukar väl vara runt 11:30 ungefär på elitspelare och elitungdomar. Sen så, anledningen till att jag provar var för att vårt U14-lag ska prova, och då hade vi också olika. Det finns från Leksands IF när man börjar på hockeyklass. Från årskurs 7 så finns det vad man ska ha för resultat och så vidare. Så det var därför jag tänkte att jag testar väl då. Men jag var inte okej för årskurs 7, kan jag meddela.
Vilken tid vill du outa dig här? Eller?
Ja, det kan jag göra. Det gör mig absolut ingenting. Jag hade 14:35. Det är ganska dåligt.
Då får ni testa där ute. Är ni snabbare än Kolan eller inte?
Det tror jag de flesta är. Jag har inte sprungit på i stort sett 2 år. Och jag sprang dåligt när jag var aktiv. Så att de flesta slår nog mig som kan springa.
Abis, var det inte Friberg och Joel Lundqvist som hade helt sjuka tider på Cooper?
Jo, var det strax över 10 minuter eller någonting sånt här, tror jag, va? De brukar ligga på. Jag kan inte det helt, men någonstans runt 10 minuter.
Om de strax, jo, men det finns flera bra löpare som ligger på runt 10 och strax under också.
Ja. Det var väl Fredrik Bremberg som myntade den gång. Ska man springa upp pucken i krysset?
Han har nog även sagt det om chins också, vet jag. Han hade inte så, okay. Han gjorde inte så många chins heller.
Men det händer mycket, och vi börjar väl exakt där du är just nu, Abris. Du följer ju kanske den matchserien. Ja, men jag tycker nog att den är mest spännande. För du har det här laget som är underdog, som är en powerhouse i svensk hockey, mot Europas bästa lag. Jag menar Färjestad mot Rögle. Vad händer?
Ja, alltså Färjestad är ju för starka för Rögle, som det känns just nu i alla fall. Och man har ju verkligen hittat en hysterisk formtopp här under slutspelet, anförda då av Thomas Mittell som har kommit in som ny tränare. Han kom väl in i slutet på februari där och har väl förändrat Färjestad ganska rejält, skulle jag vilja påstå, i sättet man spelar på. Så att just nu känns det som Rögle behöver vinna 4 av de 5 avslutande matcherna, och det kommer man inte att göra, sticka ut hakan och säger.
Och det här är alltså utan Mikael Wikstrand, som inte är helt schysst i kroppen. Vad är det för fel på honom? Är det silencio stampa, eller vad är det för trubbel?
Ja, det är nog bara förnamnet under det här slutspelet. Jag har nog aldrig varit med ett sånt hemlighetsmakeri runt spelare, oavsett vilket lag det är som det har varit i år. Det känns som att det har nått nästan en ny dimension här nu på... Jag frågade Cam Abbott lite försiktigt på presskonferensen utan att gå in på detaljer om man kunde säga om det fanns något hopp om att få tillbaka någon spelare. För Rögle har en ganska lång skadelista, vi kan komma in på det sen. Ja. Men det var dörren stängd där. Man hoppas alltid att det kommer tillbaka spelare, men mer vill jag inte säga.
Var det mörka att, nej, ögat också?
Vad sa du?
Var det mörka ögat också, eller hur var det?
Nej, han var samlad. Jag tror han... Ja, han känner nog också att de är tvåa här på något sätt. Jag har nog aldrig sett Rögle under Abbott-eran bli så utspelade som man blev i de två första perioderna idag. Det var ungefär så som Rögle har sett ut i många matcher. Så såg Färjestad ut här nu, och Rögle fick egentligen bara åka och försöka försvara sig, vilket de gjorde bra. Jag menar, de hade ju 0-1 bara i slutet på andra och fick in en kvittering, och sen brände Adam Tambellini upp ett öppet mål ibland på tredje där. Så att det Rögle gjorde bra i den här matchen var att man ändå liksom höll sig kvar i den på något märkligt sätt.
Men vad säger Mattias då? Det har ju hänt en del saker i Färjestad, eller har hänt fantastiskt många saker i Färjestad under säsongen. Man har bytt general manager, och man har bytt tränare, och man har bytt målvakter varje månad, känns det som. Vad är den viktigaste förändringen i Färjestad? Är det att Lennström har kommit in, eller är det att Fudge har kommit in, eller är det att Mitell är coach, eller att Rickard Wallin general manager? Vad tror du är den enskilt viktigaste händelsen i Färjestads BK?
Jag skulle nog vilja säga coachen, för det känns som att han har gjort så otroligt stora förändringar på hur de spelar, och inte bara det, attityden hos spelare. Det ser ut som att folk jobbar ju mycket hårdare, och anledningen till att det kommer en formtopp just nu är väl inte så konstigt. De hade ju ändå smygande uppåtgående trend under slutet på säsongen, och så har de lyckats krydda det lite till här och komma in i ett slutspel med de här extra spelarna, som du säger, Theodor Lennström, och även Patrik Lund gör ju ett jättebra jobb. Jag tycker som den här matchserien mot Skellefteå, Färjestad är ju svår att spela mot. De blir ju jättejobbiga när de åker runt och tacklas, de fullföljer och de backcheckar, de jobbar ju hårt. De har hittat det här hur man jobbar hårt tillsammans. Det är ju lätt att en spelare jobbar hårt eller att två spelare jobbar hårt, men det känns som att de är verkligen ett kollektiv som jobbar hårt tillsammans, och det blir jättesvårt för lagen att spela mot. De har ju bra tyngd, de har ju flera spelare. Jag såg från matchen idag att till exempel Ejdsell, han åker runt och håller pucken i anfallszon i, jag vet inte, 30 sekunder. Han bara rör på benen och skyddar pucken, och det är så jobbigt att ta pucken ifrån dem då. Så att jag tycker de har ju vunnit de här två matcherna välförtjänt, och det är svårt att se vilka som faktiskt ska kunna stoppa dem. Jag tycker de är på en helt egen nivå i slutspelet just nu.
Vi kan väl stanna lite lite med Metell där, Abris. Han har alltså aldrig varit huvudtränare i en första liga förut, och kommer in nu och fick anställning 25 februari, precis efter OS. Han har ju bakgrund som headcoach för AIK och assisterande bakom Carlton i Mora, och sen har han varit i Blackhawks organisationer och har 17 000 tränare i båset varje match. Hur är det rimligt att han kommer in och blir headcoach i SHL och gör sån förändring och sån succé?
Ja, det är ju en 10 000 kronors fråga. Så här ska vi säga, för om vi börjar så här, att det finns ju alltid liksom vi har ju varit med så pass länge, vi vet ju också att det kommer in nya tränare och det liksom blir ett lyft. Laget har inte varit nöjd med den tidigare tränaren, man känner man går samman och man blir bättre av en ny tränare. Så att, sen blir det ju alltid en vardag också så vi kan väl se hur det ser ut med Mitell om ett par år i Färjestad också, det vet vi ju inte, men jag känner att han har någonting som känns väldigt intressant och som jag tycker gör honom intressant också på lite längre sikt. Jag tror inte bara en fluga som kommer in och förändrar Färjestad bara för att det har varit lite... Man inte har fått ihop det tidigare, utan det är svårt när man inte är på insidan. Han känns otroligt lugn. Det känns som att han har väldigt bra koll rent taktiskt hur han vill spela, hur han vill ha det och vilka knappar han ska trycka på. Och han känns också väldigt tydlig med sin kravbild. Liksom. Det är flera spelare jag pratar med det som har sagt att det är jobbar man hårt får man spela mycket, jobbar man inte hårt får man spela lite. Och det tror jag att han liksom har kört från dag ett. Så jag tror att han har en bra mix av att vara mänsklig, hård och duktig hockeymässigt. Det finns flera parametrar på honom som coach.
Har dina vägar liksom passerat förbi Metell, Kolan? Jag tänker på att han har ju varit Köping, Sura, Örebro. Alltså har du varit någonstans vid honom eller?
Nej, jag har aldrig spelat med han och jag har aldrig haft han som tränare. Jag tror att jag kan ha mött han. Det är jag inte säker på, men jag har aldrig haft han som coach eller något, så jag känner inte han alls.
Nej,
han målas ut som en av de lataste hockeyspelare som någonsin har funnits. Han var ju otroligt talangfull då, men
ja, det har jag också
otroligt
hört.
Otroligt lat. Och bekväm.
Han gjorde ändå 32 poäng i Hockeyallsvenskan sista året.
Jo, men han hade en otrolig touch. Det är få som har det spelsinnet och den touchen i klubban som han besatt. Men han ville uppenbarligen inte träna. Men det är bra att han lyckas få sina spelare att vilja träna och kämpa i alla fall.
Han hade väl också en väldigt tydlig idé om hur det var han ville förändra i Färjestad och så när han kom in, har jag förstått det som. Att han visste exakt vilka knappar han skulle trycka på för att liksom få till en förändring. Och så hade kollat in Färjestad ganska mycket också innan han tog över det här. Så det tror jag väl spelar in också, att han hade en klar bild av vad han ville göra. Och satt igång den ganska direkt.
Mm. Det har ju blivit ganska bra i alla fall. Och just att man får det här tillskottet på de spelarna som de har fått med. Det är ju topp Europaspelare, Lennström till exempel. Det är få backar som är bättre än vad han är just nu.
Ja, nej, de har ju fått in jättebra spelare där med Furch också, som jag tycker kanske är slutspelets stabilaste målvakt. Lennström som du nämner där, och som Patrik Lund har ju också kommit in sent. Plus då alla som vi målade upp som någon typ av dream team, och många tippade detta inför säsongen. Så att de har ju ett väldigt namnkunnigt lag som nu går åt exakt samma håll och som vet ganska exakt också vad de ska göra när de är ute på isen. Och då, det ser man ju också att man jobbar tillsammans och då orkar man ju så mycket mer. Man orkar ju ligga på så mycket mer. Det kändes ju som att de bara manglade sönder Rögle i de två första perioderna här. De ser starka ut, måste jag säga.
Jag såg en ganska bra där som Sanni sa i tv med. Jag vet inte om du var ju på plats, så du kanske inte hörde det, Abris. Men Sanni visade några byten där när Rögle slarvar liksom med pucken. De spelar lite naivt i anfallszon. Och sen så blir det omställning för Färjestad och de hamnar i... Det är dels det här bytet, tror jag. Jag tror att det hände samtidigt som den unga gallekillen tappar pucken över på blå. Så blir det en 3-2 och jag tror att han var kvar nere i anfallszon bra länge sedan. Ejdsell. Det blev inte mål den gången, men de skapade några jävla chanser. Och just att man, om man är tillbaka tryckt, och så, för jag såg att det var ju ganska klart övertag för Färjestad i skotten, att man inte spelar lite mera på djupet. Och, för det var ju, han visade flera sekvenser där Rögle egentligen bara ger bort pucken ganska enkelt. Och det blir ju jäkligt jobbigt då, om man inte har speciellt mycket anfallsspel och sen ger man bort pucken varje gång man väl ska in i anfallszon.
Nej, sen var det ju en intervju där som jag fastnade för, om det var i första matchen, var det med honom där. Nu vet jag inte om man pratade om den intervjun eller om det kom upp efter intervjun och pratade om det, men just det med glidmeter, att man ska ha så få glidmeter som möjligt på isen. Och det är ju väldigt frapperande. Man ser Färjestad nu hur benen går. De går som trumpinnar, de där benen. Liksom, oavsett om det är backcheck, forecheck, spelvändningar eller att man åker och ska byta. Liksom. Det är ju pang, 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 pang hela tiden på isen. Det tror jag är den viktigaste förändringen faktiskt, om jag ska vara ärlig med Färjestad. Att nu är det full intensitet när man är inne på isen. Plus att man vet också, för det är en sak att åka. Det är en annan sak att veta var man ska åka och att man gör det tillsammans. För att, men när du får den kombon av att du har den där intensiteten i åkningen och alla vet vad man ska göra, då blir man svårstoppad.
Hur var stämningen i kaffeburken då?
Ja, men det är bra. Man måste ändå säga det. De har en väldigt hög lägsta nivå, måste jag säga. Sen var det väl kanske lite så här. Det var ändå som en söndag lite grann med allt vad det innebär. Lång helg över och så där. Men bra, måste jag säga. Och de andas ju verkligen SM-guld här nu. Man känner det. Man har tifo inför match där man... Ja, hade flaggor med alla de här 9 SM-guld man har tagit, och jag kan säga att det var länge sedan jag var i Karlstad och kände någon så här att det var någon större tro på SM-guld. Man var väl i semifinal mot Djurgården där ett år som det var nära, men i övrigt så är det väl en 8-9 år sedan nu som man var i en SM-final överhuvudtaget, och det är ju 11 år sedan man vann ett SM-guld, så att det är en helt annan känsla när man kommer hit nu.
Rycks ni med och sjunger låtarna?
Ja, det är väl torparock då, möjligtvis. Den kan man ju inte låta bli liksom, att dras med lite grann i där. Det måste jag säga. Annars är man ju så tråkigt fokuserad på jobbet. Så man är dålig på att nynna med, det måste jag ju faktiskt erkänna. Jag har ju blivit lite förälskad i Röglehymnen också. Det har ju varit mäktigt, måste jag säga. Den allsången som är där inför nedsläpp, det slår väl ut det mesta, tycker jag, i Hockeysverige just nu.
Det är väl svårt att sitta tyst i Jönköping också.
Ja, jag satt alltid och sjöng med på när vi spelade i Karlstad. Jag tyckte de har många så här sköna färgsta låtar. Så det satt man alltid på sig och nynna med.
Det brukar väl motståndarfansen också sjunga om de har slagit Färjestad. Oho, ja, ja, oho, ja, ja. Gud vad det blåser i träna idag. Eller hur det går liksom, så jag.
Har det varit Frölunda som körde den? Var det inte ett himla liv om det där? De fick ut och be om ursäkt eller någonting också. Jo, så lågt känsligt. I tak har vi ibland. Att det är, så att man inte får göra sig. Det var en förolämpning att spela Sven Ingvars där i Skandinavium.
Men du var inne på Rögle. Jag såg en del slow motion-bilder på tränare Abbott där. Oh, han är inte nöjd.
Nej, det är han ju inte. Och jag tycker väl kanske inte att... Jag tycker nog att Rögle gör ungefär det man kan. Jag tycker nog inte att man kan så mycket bättre heller än det här. Nu när man ställs mot det här laget så blir det lite för tufft. Jag tror att Färjestad är det bästa laget i slutspelet just nu. Och man har liksom, vi ska inte hålla på och älta där, men det är ändå en del tunga namn borta liksom. Ellen Lesund, Stål Lyrenäs, Leon Bristedt, Kalle Klang var borta idag. Sen Tembelin och Britten är ju lite skuggor av vad de har varit. De har ju också haft långa skador på håll. Och det är ingen ursäkt alls. För att jag, om någon så är jag den som tycker att skador ingår. Det får man ta. Men det är ändå en förklaring. Vilket jag gör. Jag tycker att Rögle idag har en... alltså i det läget man nu har man en riktig toppkedja. Och det är liksom Everberg, Tambellini och Sar. Va? Sen är det liksom... Ja, men Ferguson, Linus Sjödin och Anton Bengtsson som är duktig är i den andra kedjan. Det är liksom, det blir lite för tunt. Vi får nog bara konstatera det, att vi har överskattat Rögle lite grann. Och framförallt då när man har några tunga kort borta också, så blir det lite grann blir lite övermäktigt att brottas med Färjestad som då har Micke Wikström borta då, men som du var inne på har fått in en Theodor Lennström som är kanske snudd på dubbelt så bra.
Är det någon som säger mer om den serien, eller om vi ska avsluta och tippa den då? Hur tror ni det går? Nu leder ju Färjestad med 2-0 och då måste alltså Rögle vinna 4 av de kommande 5 matcherna.
Ja, och det kommer ju inte att gå. Nej, jag säger väl 4-1 då, till Färjestad.
Kolan?
4-0.
4-0. Ja, vi får se. Ska vi gå över till Hockeyallsvenskan, eller ska vi prata om den andra semifinalen i SHL?
Nej, men kör lite Hockeyallsvenskan. Du har ju verkligen följt det på nära håll då. Så kan vi ju ha en liten cliffhanger att vi kommer att snacka lite Luleå och Frölunda sen. För den serien skapar ju en hel del känslor. Så att jag tror att jag tycker att vi går över på Hockeyallsvenskan faktiskt.
Ja, den står alltså 3-2 i matchen. Ja, alltså vi ska väl backa bandet. HV71 är ju klart för final, Hockeyallsvenska finalen. Man har gjort processen kort, både kvarten och semin, och kan nu så på Instagram att många spelar ut och fiskar, man njuter, man softar och man vilar sig i form inför finalen. Och Mod och Björklöven håller på att slå varandra blodiga i en serie som just nu har avverkat 5 matcher, 3-2 till Modo. Modo har matchboll på, jag skulle säga här, det blir man lite dagvild, på tisdagskvällen i Umeå då. Man har 2 matcher på sig att vinna 1 match då. Vi får se hur det går för dem då. Men det jag har funderat på i den här matchserien är att jag tycker att det är så jävligt hett. Att det är så irriterat och de är så förbannade på varandra. Och jag tycker nästan att det är liksom lite otäck stämning på något sätt. Jag vet inte om det kan bero på att det var ett tag sedan som man var på matchen när det var så mycket publik. Hänger med och så har vi haft inställt slutspel och så vidare. Men nej, det är inte lätt att vara Vessner och vad heter det, Hiljanen i de här matcherna.
Nej, det är ju mycket som står på spel där också, även om HV säkert är jättefavorit i en final. Men det är klart att det är ju lite grann på... Ja, alltså ett avancemang till SHL skulle ju betyda så otroligt mycket för de här klubbarna. Så att det gör ju att... Och sen finns det ju en inbyggd, man säger, derbyrivalitet mellan...
Jag tror att det är det. Jag tror emellan. Att de tål inte varandra. Alltså de är så galna på Rahim i Modolägret. Och i Umeå så vill de inte se Karlin, va? Det är ju liksom, det är ju alltså väldigt tuffa ramser som man minns nästan på 80-talet på Hovet som sjöng och Karlin. Och ni kan ju gissa vad Karlin rimmar på och så vidare. Nej, jag är lite förvånad över den hetska stämningen. Sen så ska det väl vara stämning, men jag tycker att det går lite överstyr, tycker jag, så att säga. Jag har kanske blivit mesig med åldern då, jag är fyllt 50 också.
Men det är väl kanske lite grann också där akademikerstad mot working class hero stad lite grann där som Skellefteå och Björklöven har också. De tål ju inte heller varandra. Umeå är ju en universitetsakademi akademikerstad, men så att det kan ju också vara det som gör att det är ganska hård liksom rivalitet mellan även mellan fansen och så där som piskas upp.
De har ju kört samma domare där, Hiljanen och Vessner hela serien då. Jag tycker inte de har gjort något dåligt, men de blir ju... Jag undrar hur, om de checkade in med lösskägg och liksom hatt och under andra namn på hotellen när de åker runt där. Jag har svårt att se att de kan gå ut på stan och käka.
Ja, så kan det vara. Men jag gillar ju när det är sån här hetta. Jag tycker absolut inte att... Det är inget jag tycker är bra om man... Om man går över gränsen som fans och så vidare och skriker saker som inte är lämpligt. Vissa saker går väl igenom. Men jag tycker just det här spelet som blir på isen, det är så himla kul att se när det blir... och det tycker jag också att vi har faktiskt i SM-plus-spelet också. Just att det blir krig om varenda centimeter och man vill inte ge motståndaren någonting. Även om Björklöven nu gav bort alldeles för mycket med att låta de här lapparna sitta kvar i omklädningsrummet. Men det kanske de också gjorde med flit, det vet vi inte.
Nej, det är ju ett... Du såg Kalin sökte upp domarbasen efter en match. Kalin gick ut och såg Rahimi och någon annan spelare i Björklöven där, så att han flög som en gris eller vad det var för något. Nej, det är stabila människor som har tappat det lite i det här fotbollsserien. Men jag tycker att Modo ser lite rappare ut, lite bredare lag. Undrar hur ändrar i Björklövens mål och orkar det här. Och Voutilainen då, inte gamla HB-forward utan målvakten i Björklöven där, är ju inte med just nu och ser ut som att han är skadad då. Så att, ja, jag tror att det kan bli tufft för Björklöven. Måste ju vinna 2 raka. Sen vore det väl kul kanske. Kanske tråkigt med tanke på att finalen ska börja här i helgen och att de här slår sönder varandra. Om det blir 7 matcher för att spela stäm på... Då spelas den på torsdag. Sen är det match i helgen igen då. Match 1 i finalen och 2 matcher i Jönköping. Och det blir oerhört tufft att ladda om för det. Vi ska ju flyga ner till Småland där. Men jag har svårt att säga att Björklöven ska vinna 2 matcher.
Ja, Modo är ju bra på just att vinna matcher. Jag tycker väl inte att man spelmässigt har imponerat jättemycket under säsongen. Jag tycker väl kanske inte att man gör det nu heller. Men man har ju en förmåga att vinna matcher. Och det är ju en väldigt styrka naturligtvis. Det är ju inga tillfälligheter och sådär. Jag är nog med, inne på din linje där att, att det kommer att bli tufft för Björklöven att vinna två rakare. Samtidigt som man vet att ja, vinna hemma nu är inte omöjligt. Och sen en Game 7 i Örnsköldsvik, det känns ju som att det är inte direkt så att det har varit några stora siffror mellan lagen heller. Utan det var ganska jämnt rakt igenom. Så att jag väljer att inte räkna bort Löven riktigt än faktiskt.
Jag tror men, på 7 matcher i alla fall. Sen hur det slutar vet jag inte, men jag tror det blir en 7:e match.
Hur påverkas man som elitspelare då när man HV får vila, de har Walk in the Park och de här lagen då, Modo hade ju en ganska tuff serie mot Kristianstad också. Hur påverkar det spelarna? Eller är det bara vi utifrån som tror, oj nu är de trötta och de spelar så mycket? Eller kan det vara en positiv effekt att de kommer liksom taggade och liksom upp i tempo och i matchform till första finalen?
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
De kommer ju förmodligen vara upp i tempo, absolut. Men sen så tror jag att, jag menar, det är en matchserie över 7 matcher som en final ska avgöras. Det kommer ju synas i slutet. Om de, som vi säger nu, om Modo går vidare, de gick en tuff batalj med Kristianstad, det gick långt och det blev övertidsspel. Och sen har vi den här som också, nu vet vi inte hur det här slutar, det kan ju bli 4-2 här. Men om den här också skulle gå vidare och ta sig ända till 7 matcher, då blir det ju ytterligare att de får göra av med en massa energi. Helt klart är att HV är den stora vinnaren på det, men det är inte så lätt heller för HV tycker jag. De har ju gått alldeles för lätt. De har inte stött på motstånden. Karlskoga var skadeskjutet. Det kändes som att det försvann spelare hela tiden där ifrån Karlskogas laguppställning. Så de blev bara svagare och svagare. Och sen Västervik var ju inget motstånd alls. De gav bort en match för att vara snäll. Men det kan vara svårt att trycka på den här knappen. Att om de får möta ett lag som verkligen är redo. Sen kanske det i det långa loppet har en fördel för HV givetvis. Men det är inte säkert att första två matcherna blir liksom enkel för HV. Utan det kan snarare vara fördel det laget som precis har spelat och kommer rätt in i det och bara fortsätter spela.
HV71 har gjort 15 mål i powerplay på 9 matcher. Har en powerplay-procent på 50 just nu. Det är ett stekhet där. Fredrik Forsberg där som är fortsätter att övertyga även i slutspelet.
Ja, jag har också svårt att se hur liksom över 7 matcher ska bryta ner HV faktiskt i en sån serie. Dels på grund av deras skicklighet, deras bredd i truppen, men också att det här att de har fått en ganska låg belastning på både resmässigt och spelmässigt, så har ju belastningen varit väldigt låg för dem. Så att det känns som att de bör ha väldigt mycket energi kvar. Så att vågar de bara inte drabbas av någon panik om de skulle förlora en av de här två första, så är jag övertygad om att de kommer att tugga ner motståndet.
Det är rätt så intressant det du säger. Ja, men just det här med för Modo då, som har rätt så, de hade långa resor där, för det är ju någonting som, det sliter ju jävligt mycket på en spelare, att man får sitta och åka ner till Kristianstad och spela match, och sen ska man ta sig hela vägen hem, det blir dålig sömn och sen ska du upp och träna dagen efter. Det sliter ju jättemycket på just de här olika resorna, och därför jag minns så väl när jag kvalade ju med Karlskrona när vi ramlade ut mot Timrå. Vi flög ju då, men samtidigt, det är liksom, det tar ju tid att ta sig från punkt A till punkt B. Även om man flyger så tar det ganska lång tid, att jämföra med året efter när vi spelade kval med Leksand mot Mora. Man sätter sig i en buss och åker, ja, vad det nu var, 45 minuter. Grejerna var redan på plats i hallen, tror jag. För jag tror att de flyttade grejerna åt oss emellan. Så vi behövde inte ens ta grejerna, utan vi kom bara dit och alla grejerna hängde där, ungefär som att det var en hemmamatch, bara att vi åkte i 45 minuter. Det blir ingen belastning på huvudet där, utan man får bara fundera på matchen. Och det gör ju jättestor skillnad. HV71 där, de spelade mot Västervik och det var ju inte direkt någon belastning för dem. Och sen åka två gånger till Karlskoga är inte heller jättefarligt. Så de är ju, de har ju all energi kvar i huvudet också. Inte bara att kroppen är utvilad, utan även huvudet är också utvilat.
Jag kan också berätta, om ni inte varit i Övik och Umeå på länge, så går det inte längre någon flygplan till Örnsköldsvik, utan Modo måste flyga från Umeås flygplats. Det är det närmaste. Så då ska man liksom bussa upp dit och sen flyga iväg och så vidare. Men var vi inte inne på det här förut, Paul? Han frågade inte dig med resor. Du sa att nej. Det var så lugnt med resor. Det påverkade inte.
Jag kommer inte ihåg. Då talar jag emot mig själv i så fall.
Okej.
Så det kanske vi får någon som säger något, att jag sa helt annorlunda.
Nej, vi får se. Allt talar på HV71. Det är kanske det som är det farliga också. För de är ju lite som ett SHL-lag. De skulle nästan försvara sin plats i SHL just nu. Djurgården kommer ju hamna i samma läge här om ett år, när de ska försöka kvala uppåt. Att de är ju laget att slå. Och Modo, om det blir Modo då, eller Björklöven, så har ju de allt att vinna i den här finalen mot hockey allsvenskan. Men det hetaste nästan AB som sker just nu, det är väl, är det fanshatet mot Frölunda och Luleå? Är det så, en rivalitet mellan Frölunda och Luleå? Är det det som får sociala medier och våra liksom sms-konversationer att koka över?
Ja, i min värld är det ju så faktiskt. Ja, den serien är brutal på riktigt, både på och utanför isen skulle jag vilja säga. Och vi har ju bara kommit två matcher in där och det är 1-1 liksom, så att jag gillar ju när det är så, men nästan så jag satt i Skandinavien och kände att oj, undrar hur det här kommer att bli. Kommer alla att komma härifrån med hälsan i behåll liksom, så här, för att jag, och idag har det ju, ja, söndag idag, eller vad är det, måndag idag, förlåt, annandag påsk i måndag, va? Och det har ju bara kokat i de här sociala medierna nu, och liksom, ja, det vart ju ingen avstängning på Mors, ingen anmälan ens en gång, va? Så att jag vet inte var du vill börja någonstans, eller var ni vill börja.
Jag kan väl gå igenom Pontus Adriansson tacklingen där på Ryan Lash. Nu är det ju här, nu sitter vi och pratar podd, man skulle vilja visa den och så vidare, men det blir ju en närkamp mellan Lash och Pontus, och det slutar med att Pontus blir avstängd två matcher, och Pontus är då, ja, slutspels kanske hetaste målskytt. Och det här vevades ju då i, ska vi kalla det för ultrapid slow motion, och så vidare, och det slutar med att Pontus blir avstängd. Men bollar väl mot Kolan direkt då. Är det här en avstängning som effekt av de här repriserna i slow motion, eller är det fult det han gör?
Alltså, avstängningen i sig har väl ingenting med reprisen att göra, för att det sitter de ändå och tittar. Alla avstängningar sker ju via
men det blir ju en liten fokus på den här grejen, det vill säga. Jag har också i alla fall en känsla av att blir det fokus på en händelse, så har man, eller att den bara försvinner förbi så att säga, så blir det lite mer att man, oj, det här måste man ta allvarligt på.
Ja, jag ser det inte riktigt så. Jag tycker att de flesta, när det blir en liksom liten grej eller en sekvens, varenda kamera fångar ju allting och det läggs ut på C-mores konto, på Twitter och Instagram och så vidare. Så jag tycker att nästan alla såna här situationer som det är ett frågetecken kring, de synas ju. Sen att det blir avstängning, ja, det, jag kan ändå köpa det, för jag tycker att det han gör är så sjukt onödigt. Han kan ju bara åka förbi där, men han väljer ju själv att, ja, men att sätta in en axel där. Så jag tycker han får faktiskt skylla sig själv. Sen är det ingen hård smäll, så det kan man ju diskutera om det ska vara avstängning. Men han gör det så jävla onödigt, så han får faktiskt skylla sig själv, tycker jag.
Ja, nej, alltså det är en tjuvsmäll, och han tar en risk. Och sen kan man alltid ställa situationer mot varann, och det är väl det som blir det svåra i det här, där vi kommer att komma in på den också. Men visst, man har satt en nivå där vad som gäller när det gäller den typen av smällar. Två matcher i ett slutspel. Samtidigt kan man ju också diskutera Jan Morsak, varför blir inte han ens anmäld till disciplinnämnden, med tanke på den crosschecking han delar ut då mot Oskar Engsund. Den kan man ju ha synpunkter på också. Exakt vad det beror på vill de inte tala om offentligt, men däremot så talar de ju om det för klubben då, och de har ju berättat för Luleå och motiverat för Luleå varför inte blir någon, och då säger man att de bedömer att crosscheckingen inte är kraftfull nog. Förklaringen vi fick var att Jan Mursaks armar inte var tillräckligt utsträckta, säger Stefan Skugga Nilsson, sportchef i Luleå, till tidningen NSD. Ja, så det var ju den motiveringen. Nu halkade jag över på den. Du kanske inte ens var klar med Andreasson roster.
Ja, det var jag. Jag noterade väl en grej. Vi hade något samtal här. Då var du inne på, för jag menar på, oj, hur ska det vara Linus Omarks lilla radarpartner och klar för Detroit, het som en get, gör mål på allting. Men då var du lite inne på att han inte kanske varit så bra i det här slutspelet.
Ja, han har ju varit jättebra i det här slutspelet. Däremot så var han inte så bra i den första matchen. Och det kändes som att det hade varit ganska mycket skriverier och fokus på honom efter sin kvartsfinal där han gjorde väl, jag vet inte, var det 7 mål eller någonting sånt där?
Typ. 7 mål, ja.
Och han, vi kunde väl även avslöja att han var klar för Detroit Red Wings. Och det var ju väldigt mycket svaj runt honom. Och jag tyckte väl i den första semifinalen mot Frölunda så var han inte riktigt närvarande, vilket han inte var ensam om att inte vara i för sig i Luleå, för det var ett lag som inte alls var närvarande, tyckte jag. Men Andreasson var en sak, så jag tänkte väl att det behöver inte betyda så mycket. Jag tror att det är Einar Emanuelsson som kan gå in och göra ett sånt, ett bra jobb där i 2 matcher, och Andreasson får liksom börja foka på det som är viktigt igen, va? Så att därför så kände jag väl att det kanske inte var ett jättetungt avbräck för Luleå just på kort sikt. Och lite så blev det väl också, kan man väl säga, att det var ett helt annat Luleå som kom ut i alla fall. Och det var inte så att man satt och tänkte att oj vad de saknar Pontus Andreasson i den här matchen igår, utan det var ett nytt Luleå som kom ut.
Du har ju rest på västkusten här, kan man säga, Göteborg och sen upp till Karlstad. Vilken match har varit bäst stämning? När har du känt att det bara tjutit i öronen och huvudet när du har lämnat arenan?
Jag skulle vilja säga, det var så, idag var det ju hemmaseger och hemmalaget dominerade, så att då blir det ju också bättre tryck i lådan. I Skandinavium så gjorde Luleå 2-0 direkt, och sen var Luleå faktiskt det bättre laget genom hela matchen, så där tog det väl aldrig riktigt fart när det gäller Frölundas spel. Däremot var det ju väldigt många omdiskuterade situationer som fick publiken att elda igång. Sen var det ju också en snackis där med de här flaggorna som Frölunda har förbjudit under spelets gång. Man får inte vifta med flaggan under spelets gång.
Är inte det oerhört?
Jag är ingen flaggexpert, så jag lämnar över den till Kola. Jag vet inte vad, jag tänker så här, har inte folk alltid löst det på något sätt genom åren? Folk har alltid stått och viftat med flaggor, och så har någon blivit störd och så har man sagt till, nu får du sluta vifta med den här flaggan under spelet, och så har det löst sig. Men jag vet inte, det kanske krävs ett förbud. Vad tror du, Kolan?
Är det, ja, det är Kolan vår flaggexpert alltså?
Ja, tydligt. Ja. Nej, men jag tänker bara på som i år nu när man har suttit lite grann på matcherna i Tegera. Jag tror inte att man har väl inga flaggor igång i Tegera, vad jag vet, under match.
Nej, och jag vet ju om att när man har sett vissa Djurgårdsdagar och man kan se vissa matcher, så är det oerhört med flaggor. Men jag får någon känsla av att man måste ha tillstånd för flaggor. De här 2 pinnarna också som man har är inte helt övertygad om man ska ha kvar. Jag tycker det är jättetantigt, för jag tycker att flaggor och sådär. Jag fattar, de som orkar hålla på med flaggor också och står och viftar en hel match i 2,5 timmar. Då ska jag falla en gratis biljett för att de orkar veva som de gör. Så liksom. Sen kanske det är så, att så är det bakom en flagga, då kanske jag blir förbannad. För då ser jag ju inget.
Det måste ju vara det som är grejen. För det, jag menar, om man betalar 200 spänn och sen kanske du har, säg att du har 2 barn med dig, eller om man är en familj på 5, betalar 1,000 spänn bara för inträde, och så är det någon som står och viftar en flagga fram. För det är väl klart att man, det tycker, alltså jag tycker inte att det är okej. Man kan väl vifta under pausen eller liksom om det blir mål, givetvis, men när matchen är igång så tycker inte jag att man ska hålla på och vifta med flaggor om man stör andra. Det tycker jag i alla fall.
Var det du, Abel, som pratade med Frölundas ordförande Mats Grauers om händelsen?
Ja, precis.
Och då säger han alltså att de gick och kollade på Göteborg, eller vad sa han?
Ja, Blåvitt, va? De spelade ju derby mot Häcken där. Det är ju, det var väl, nu ska vi väl inte ge oss in på djupt vatten, men jag undrar om inte det var sektion 84 där som hade mycket synpunkter på det. Jag tror inte att det var helt smärtfritt mellan sektion 84 och Frölunda faktiskt, som är en supportgruppering då, ska vi säga. Så jag vet inte om han var viss sarkasm i, eller det var ju naturligtvis sarkasm i rösten på ett sätt där från Grauers och så, men jag vet inte om det kändes som att det liksom har varit en konflikt där som har legat och grott lite grann.
De har ju goda gubbar och sen sektion 84 och sådär. Ja. De har lite olika mentalitet, kan man säga så. Eller?
Tycker jag var en bra beskrivning faktiskt.
Ja. Ja, men vi behöver alla typer av supportrar och vi behöver stämning på läktaren. Så att...
jag måste bara ta upp en sak som inte lämnar här med Morsaka, men det var ett uttalande från Stefan Skugga Nilsson som jag studsade till på. Jag måste återigen hänvisa till NSD, de har jobbat bra idag. Så här säger han om att det inte blir någon avstängning. Eller att det inte blir någon anmälan, ska jag säga. Jag kan bara tolka det på ett sätt. I gruppen som har i uppgift att titta på händelser som dessa så finns det folk som vill motarbeta oss i Luleå Hockey. Det gör ju uppenbarligen helt andra värderingar när det handlar om oss, säger han.
Mm.
Och det här blir man så. Och ska vi, alltså den här referensgruppen, jag är ju ute, man är ute och reser och rör mot rälsen, de har ju väldigt stort inflytande. Alla situationer skickas ju till den här referensgruppen. Och jag tror inte det är någon hemlighet vilka som sitter med där. För jag har i alla fall inte fått någon förhållningsorder om att inte säga någonting om det. Vet du det, Thomas, eller?
Ja, men jag satt ju och googlade på det här. Och det är ju bland annat före domarchefen Peter Andersson och samt tidigare SHL-spelarna Pontus Petterström och Per Ledin. Pontus förknippas väl en del med Skellefteå och Per Ledin förknippas ju väldigt mycket med Luleå, måste jag säga.
Ja, och sen är det en person till i den här referensgruppen också. En för detta sportchef då, som har varit sportchef i väldigt många år, som heter Mikael Sundlöv, som har varit just. Han sitter också i den. Så det är fyra personer i den här nu. Och då funderar jag på, vem syftar Skuggan på egentligen? Tänker han att Pontus Petterström har något emot Luleå för att han har spelat i Skellefteå? Eller är det Per Ledin som är bitter på Luleå på något sätt? Eller för Peter Andersson, domarbasen, kan väl inte ha något emot Luleå? Sundlöv tror jag väl, ja, jag vet inte vem man syftar på, om jag ska vara helt ärlig. Men det är ju en intressant... Det är alltså... Det finns folk som vill motarbeta oss i Luleå Hockey i den här referensgruppen.
Ja, men det är inte en klassisk kommentar för att sätta press på dem att nästa gång det här är en, vad som man kallar för, ett skott som kan gå både stolpe in och stolpe in, eller en tackling som kan skickas vidare eller inte skickas vidare. Ja, men då känner väl Edin och Pontus och Peter Andersson och Sundlöv lite press på, så att nu vågar de inte ge en nackdel till Luleå. Inte det här klassisk bara mental krigsföring.
Ja, absolut. Det kan väl vara, men det känns ju som att det finns ett agg där, att man har någon i gruppen som man liksom känner vill motarbeta Luleå Hockey. Nej, det kan vara klassisk psykologisk krigsföring också, absolut. Eller det är det väl till viss del, men jag blir ändå liksom ganska, det är ett ganska starkt uttalande, skulle jag vilja påstå.
Ja, men det är ju också, när det är sådana här matcher så är det ju på något sätt, det tönt att säga, för det är så stora tragiska saker som sker i världen just nu, men om vi ska prata hockeymässigt så är det lite på liv och död i alla fall.
Vad tyckte ni om Morsaks? Skulle han bli anmäld? Skulle han bli avstängd?
Ja, det tycker jag nog. Jag tycker ändå att sådana där situationer har ju skickats vidare under säsongen. Sen kanske är så att det ska vara lite högre nivå på ett slutspel, men då kan man ju också ställa sig frågan varför Andreas som blev avstängd då.
Vad är farligast då? Du som spelar hockey ganska nära historia här, vad heter det, Kålan? Den där tacklingen som Pontus gör eller den här crosscheckingen då?
Ja, men grejen är ju så här, båda är ju mot huvudet liksom. Så jag tycker väl ändå att det är lite likvärdigt, men sen gillar inte jag när man håller på med klubban. Det tycker jag ändå är... Han har ju alla chanser i världen där att låta bli den. Precis som jag tycker att Pontus Andreasson också har alla chanser i världen att bara åka förbi Ryan Lash. Han behöver inte köra på han, för det gör han ju med flit. Och Mursak där, ja, jag vet inte. Jag tycker bara att crosscheckning upp mot ansiktet, nej, men jag gillar inte sånt. Jag tycker det är...
Andreasson motiverade ju, jag läste domslutet där, att han var rädd för att Ryan Lash skulle tackla honom, så han skulle försöka spänna till så att han inte åkte i isen. Köper du den förklaringen, Polan?
Ja, det är jävligt otäckt att spela mot Ryan Lash. Det är en sån som söker tacklingar på folk. Eller? Minst på isen. Och han är inte speciellt aggressiv hockeyspelare. Så att, ja, nej, men det kan man ju också tro om man... Det var en jävla dålig förklaring, tycker jag.
Ja, men det var så som stod att han skulle spänna till lite, så att säga, liksom, ifall, ja, han trodde han skulle bli
tacklad. Ja, men vadå, alla som skickar in sånt där, man skriver ju... Du ljuger ihop en förklaring som man tycker, ja, det här ser bra ut.
Ja, jag sa faktiskt så smålog när jag läste det där, för att det var perfekt skrivet, om man kallar för det. Och det var härliga motiveringar och ett mustigt språk och så vidare. Så att det var, jag funderar just på vem det är i Luleås organisation som... Det måste vara Robban Hedlund, tror du inte det, Abris?
Det tror jag absolut att det är. Det är Luleås presschef som Robert Hedlund, och som i övrigt gör ett utmärkt jobb, tycker jag, när det gäller att få ut sina spelare till intervjuer. Det ska vi lyfta fram Robban på, där har han svart bälte. Men ja, nej, men du skulle kunna tro att han också har den uppgiften faktiskt.
Har du liksom blivit anmäld och fått göra någon förklaring till disciplinämnen?
Nej, jag tror fan inte det. Jag har aldrig fått böter. Jag vet att när jag spelade HV någon gång, så fick jag matchstraff någon gång. Jag tror inte att det gick så långt att jag behövde förklara mig. Men jag vet ju hur många kompisar som har fått lämna ut låtande och så vidare, och det ser likadant ut varje gång. Även att man är skyldig, så då försöker man ju skriva det så bra som möjligt för att man ska få minsta möjliga straff, givetvis. Så det är ungefär som när du blir av med körkort och du ska skicka in till polisen att man behöver sitt körkort på grund av det och det och det. Så att man försöker alltid att förfina historien.
Och fast för doping så är man ju aldrig skyldig heller, utan då är det någon som har tryckt upp någon tablett i någon kosttillskott eller i någon gröt.
Ja, man har fått någon skit i maten.
Mm. Håller sån där snopp för stora medel, typ, var det någon som skyllde på också, tror jag.
Ja, det är bra.
Hoppas det var en manlig idrottare.
Jag tror det var Lagnelius som nyligen skickade där. Han har gjort en artikel på någon friidrottare där som hade åkt fast för dopning, som hade angett det som orsak att han hade tagit någon sån preparat för. Ja. Det var ett sidospår. Det lär man nog säga.
Det var absolut säga. Vad ska vi prata om mer om? Vad har ni gått igång på? Vad känner ni intressant i hockey-Sverige?
Jag ser fram emot den här. Jag måste bara avsluta. Jag ser fram emot den här och se var den här matchserien tar vägen. För jag tror att det kan bli... Jag tror att Bodo och Björklöven blir walk in the park jämfört med bara Luleå och Frölunda kommer att bli faktiskt. Så att det har jag gått igång på. Ja.
Jag tycker bara slutspelet överhuvudtaget. Jag tycker det har varit så otroligt många bra matchserier, och det är en helt annan hetta i år mot vad det har varit jämfört med i fjol. Jag kommer inte ens ihåg hur mycket publik fick
vi ha. Det var ju ingen publik då. Nej, det var ingen publik alls. Det var ju öken. Men året innan ställdes du in. Så, att, ja, liksom, så det här är ju... Nu är vi ju kalva på grönbete.
Vi har väl gått och väntat på att man ska få den här tiden på året nu. Och nu är det ju 3 år sedan då, blir det väl.
Men det är inte också att det inte är så givet allting att Frölunda kom 4 gör livet surt för Luleå. Färjestad kom 6 serien gör livet surt för... Ja, man slog ut Skellefteå. Och man är på väg att slå ut Rögle som vann serien. Är det inte det? Är det inte skrällarna som gör att det blir så fascinerande?
Jo, absolut.
Jo, det har ju varit lite topp 3 minst ska det behöva vara för att vara med och slå som guldet. Nu känns väl kanske 6 Färjestad som favorit och 4 Frölunda som en riktig utmanare på något sätt, va? Sen skulle jag vilja lyfta fram Hudik Hockey för 17. Hälsingelag på väg upp i elithockeyn. Det har vi nog aldrig haft. Jag kan inte minnas det i alla fall. Det tycker jag är roligt att även Hälsingland är på väg att få elithockey. Vi har 6 raka segrar eller någonting nu i kvalet där. I det där nålsögat där. Så det är... Jag ser fram emot att åka och kolla på Djurgården Hudik Hockey till nästa säsong faktiskt. I den här. Har ni varit i den ishallen förresten?
Är det en träkyrka?
Ja, jag har varit där. Det är som en träkyrka, ja. Väldigt så här cool utvändigt. Det ser ut som allt annat än en hockeyarena. Och,
Holmen Center.
Ja. Och där man har ju den här ERP-monitor också som har sitt säte där, som är in och sponsrar arenan i Gävle och även lägger in pengar i Brynäs, som är en finansiär även uppe i Hudik där. Så att jag tror nog att de kan få ihop ett bra lag. Nu fattas det väl någon seger till innan de är klar, men jag tycker det är coolt faktiskt med Hudik Hockey. Jag vill lyfta på hatten där och för Lars Lillis Lövblom som gör ett jättejobb som sportchef där.
De har väl satsat ganska många år också, så det är väl roligt att det går vägen till slut.
Ja, och det här nålsögat som Hockeyettan är ju helt galet. Alltså, jag vet inte, är 44? Thomas, du är expert på Hockeyettan. Hur många lag är det från start?
Jag vill säga 100.
Nej, inte 100. Det är väl så här, men 40. Nej, men det är över 40. Ja, och så är det ett enda lag som får en plats upp. Och liksom klara den hela vägen. Och det är ju mängder av kval. Och det är allättan efter jul. Och det är liksom en kvalserie hit och det är kval dit. Och så ska man vinna en kvalserie med 6 lag på slutet för att gå upp. Så att det är ju jättebragg, tycker jag. Att ta sig, oavsett vilket lag det blir. Vi har ju Östersund också från Jämtland. Det är ju inte direkt satellithockeyn har flödat över i Jämtland heller för den delen.
Det är 40 att, lag i Hockeyettan.
Det är 40, ja. Mm.
Det är svårare att vinna Stanley Cup än att gå upp i Hockeyallsvenskan. Är det så vi ska tolka det?
Nej, men Hudiksvall har gjort helt rätt. De vann ju och spelar ju i östra Hockeyettan. Och sen så spelar de ju i norra Hockeyettan under våren. Och så, jag måste bara kolla hur det gick i den.
Ja, de var med i toppen där också.
Ja, så att de är ju värda att liksom gå långt. Måste jag säga i alla fall.
Ja, det är så att det är ett maraton att gå upp i Hockeyallsvenskan. Det måste man ändå säga. Man måste vara bra över väldigt lång tid för att liksom... Mm. Ja.
De vann allettan norra också, gjorde de. Så de har vunnit två serier och leder. Ja, de har ju också spelat ett slutspel innan de är klara för den här kvalserien. Så att de är väl värda.
Ja, verkligen. De har släppt in 6 mål på 6 matcher också. Det är ganska häftigt. Så att, men gör det bra där i Hudik. Det har varit ytterligare ett sidospår, om man får säga så.
Ja, men det är vi hockey. Det är,
ja, jag tycker också att det blir väldigt trångt i det här systemet där. Alltså att det ska vara så otroligt svårt att ta sig upp. Tänk vad mycket... Nej, jag vet inte. Det känns konstigt att inte fler lag av 40 lag, att det är ett lag bara som får gå upp. Det tycker jag är för tufft. Det är för stor flaskhals där. Jag skulle vilja ha mera skifte på lag där, faktiskt.
Du och jag blir ju med i juryn för Stefan Liv Memorial Trophy. Jag blev jätteglad när jag såg att Stefans barn Harry och Herman också fick plats i juryn. Det var det som hade synpunkter på det, men de tycker jag vi kan kasta i vätten. Det är klart att grabbarna ska vara med där, och Herman är ju även skicklig målvakt på landslagsnivå för 16-åringar, så att han kan avgöra vad som är en duktig hockeyspelare bättre än många andra. Men jag vill påstå att den här säsongen, nu är det ju långt kvar, det kan ju vara, ja, och hur många matcher kan det vara? Det kan vara 12 matcher kvar på säsongen då, men är det inte omöjligt att utse MVP, alltså most valuable player, bästa spelare i slutspelet den här gången? För det känns som att det är väldigt ovisst. Eller ska vi ta ut varsin MVP-kandidat just nu?
Ja, jag kan börja. Jag skulle nog... Nej, jag kan köra sista. Kör först nu.
Ja, men då tänker jag ju nämna han som du var inne på. Jag hoppas inte du tänker ta honom då. Jag tycker ju för sig är fantastiskt bra.
Nej, det var inte han jag tänkte på.
Nej, Kolan.
Nej, jag tar Jocke Nygård.
Och då tar jag Theodor Lennström. So far, faktiskt. Men jag vill ju definitivt gardera mig mot den andra semifinalen där med Luleå och Frölunda där, för att se lite grann vad som händer. För jag har ett par kandidater där borta också. Men om man ska säga någon just nu så skulle jag nog lyfta fram Lennström.
En mini-quiz då. Den här kommer du kunna, vad heter Abris. Vilka var den senaste Färjestad-spelaren? Alla tre tog ju varsin Färjestad-spelare här. Som vann... Stefan Lee Memorial Trophy. Den måste du kunna ha.
Anders Bastiansen.
Ja, jag tror inte att du var med och delade ut det här priset.
Eller, jag var ute på isen och delade ut det. Ja, precis. Jag vet inte varför jag inte är det längre. Jag gjorde nog ingen bra jobb då. Det var en engångsgrej. Jag har aldrig frågat mig efter det.
Nej, men... jag tror att det var så att det blivit mer fokus och lite mer större också.
Ja, lite allvarligare.
Ja, från att delas ut i källaren och omklädningsrummet till att ha lite fokus på isen där.
Ja. Nej, men jättehäftigt också med Herman och Harry där. Och jag hade ju äran att få göra en intervju med Herman i höstas där också. Spelade i Örebro, jätteduktig målvakt i deras U16-lag där. Och det känns jättefint att de är med i juryn. Det är en ära att få sitta i samma jury, måste jag säga.
Mm. Är det något mer ni vill lufta innan vi går och lägger huvudet mot kudden och laddar inför en supertisdag?
Nej, men jag tycker vi kanske ska bjuda lyssnarna på ett avsnitt under en timme för en gångs skull. Ska vi inte göra det?
Ja.
Vi är ju faktiskt där nu, så att jag vet inte. Men Kolan kanske har något som man vill... Har vi någon spektakulär värvning som har kommit in
Silly på sistone? Season. Har du Silly Season, Kolan?
Ja, jag har... Nej, det har jag inte. Jag har aldrig någon Silly Season.
Va?
Nej, tyvärr. Jag har inte hört någonting i mina kanaler än.
Det är bedrövligt. Häradsbygden, ja. Jag tror du skulle sätta hela truppen där nu för oss. Släppa den.
Ja, men Berba Sönder, Avesta och Ludvika.
De gör det, va? Ja.
Mm. Nej, tyvärr.
Nej, men bra.
Gå tom.
Ja, men du, bra sur. Tack för att du kunde vara med idag. Och tack alla lyssnare för att du kunde vara med och lyssna. Och ha nu en underbar hockeyperiod framför er här. Med mycket värme och mycket rolig hockey. Och lite hetta också, det vill vi ha. Tack.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
För att ni lyssnar idag.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.